Nu har det gått ungefär 4 år sedan vi byggde vårt hus här där vi bor nu. Det är ju lite svårt det där när man tänker efter, så kan man verkligen fundera över vem var det egentligen som byggde det här huset. För jag menar, vi ritade huset, jag och min fru, och vi fick hjälp att göra om våra skisser till byggnadsritningar. Svärfar bar projektet. Vi hade en massa duktiga snickare, rörmokare, elektriker, golvläggare, plåtslagare, en massa människor som var med i själva arbetet med huset. Så man kan verkligen undra vem det egentligen var som byggde det. En sak som verkligen var väldigt påtaglig under den här processen var ju alla beslut, alla val som man var tvungen att göra hela tiden. Allting ifrån takets lutning och takstolar till isoleringsmaterial och minsta lilla dörrhandtag, allting liksom behövde man bestämma sig för. Och snickarna återkopplade ju hela tiden till oss med jämna mellanrum och frågade liksom, har ni tänkt på det här? Hur vill ni ha det här? Hur ska vi göra där? Nu har det här hänt. Hur vill ni lösa det? Och så vidare. Vad är nästa steg? Och så höll det på. Man återkopplade hela tiden till oss för att man ville försäkra sig om att det huset som byggdes stämde överens med våra önskemål och våra behov och våra syften med huset. Liksom. Och jag tror att på många sätt så är det samma sak med livet som en Jesu lärjunge och livet som Guds församling. Att vara en lärjunge betyder att ens liv är hela tiden under konstruktion. Nya saker kommer till, gamla saker kanske rivs ut eller förändras och byggs om, och man växer hela tiden. Och som församling så är det också så att vi på samma gång så är vi Guds hus, och vi bygger Guds hus tillsammans. Petrus skriver i första Petrusbrevet att vi är levande stenar i ett andligt husbygge. Det är att vara en del av Guds församling. Och därför är det så viktigt att vi hela tiden återvänder till byggmästaren för att fråga honom om vad som är hans vilja. Att be honom att han uppenbarar sina syften och sin längtan för det här huset, vad det ska vara. Hur han har tänkt sig detta. I det 8:e kapitlet i första kungaboken så finns det en väldigt intressant berättelse som handlar om en otroligt central händelse i Israels liv. I alla fall en central berättelse eller händelse vid den här tiden, och i kungaböckerna i synnerhet, som är på 900-talet före Kristus. Och det är det stora tempelbygget. Guds tempel som Salomo har fått bygga. Och man kan se att det här är centralt, därför att allting i kungaböckerna som händer innan det 8:e kapitlet pekar fram emot detta. Och allting som händer efter pekar tillbaka på tempelbygget och templets invigning på olika sätt. Och det är ju en stor händelse. När templet ska invigas så har man imponerande, liksom en stor procession genom staden man har, som man ofta har vid sådana här tillfällen. Det är sång och musik, och det är långa, halvtorra tal, och det är olika ceremonier av olika slag. Och hela tiden så talar kung Salomo om huset som jag har byggt. Och man kan få känslan av, om man läser lite ytligt och bara tittar snabbt på det här, att hela templet och allt det här bara är ett enormt skrytbygge som ska visa kung Salomos storhet och sätta Israel på kartan, för att människor ska bli imponerade av dem och av honom. Det här kröner liksom Salomos verksamhet som kung. Och jag tror att det är ganska lätt att hamna där, även i livet och arbetet för Gud. Därför att det finns så mycket gott. Vi har så mycket att vara stolta över. Vår församling har jättemycket att vara stolta över. Vi har en varm och god gemenskap. Vi har duktiga människor liksom, med stora gåvor som gör bra saker ibland oss. Vi har rik verksamhet. Vi har fått betyda mycket för många människor. Och det är lätt att vara stolt över sin församling. Och det är positivt. Det är viktigt att säga det. Det är inte fel att vara stolt över att vi får vara del av någonting stort. Så länge vi kommer ihåg vems församlingen är. Så länge vi kommer ihåg vem det är som bygger huset. När allt det här är igång, när ceremonierna liksom avlöst varandra och när man är mitt i invigningen, så går Salomo ner på knä framför det stora altaret. Och så sträcker han händerna emot himlen och så ber han tempelinvigningsbönen. Och i den bönen så visar han ganska tydligt att för honom är inte det här ett skrutbygge. För honom är inte detta hans hus. Salomo ser det här som en gåva. Det är en gåva att han har fått tillåtelse att bygga Guds hus. Det som hans far David ville göra men inte fick. Det har han genom Guds löfte fått tillåtelse att göra. Och nu när det står färdigt så är det för Salomo ett löfte som har fått sin uppfyllelse. Det är ett tecken på Guds trofasthet som står där. Och i alla tider kan han fortsätta att se på detta tempel och bli påmind om att Gud är en Gud som håller sina löften. Även alla de andra löftena som han har gett, om att han ska befästa Davids tron i alla tider, att han ska beskydda sitt folk och så vidare. Det här templet är en gåva och det är ett tecken på Guds trofasthet. Och det tror jag att vi kan få vara. Vi kan, vårt liv tillsammans som församling kan få fylla den funktionen. Vi kan få leva på ett sätt som blir ett tecken för varandra och för oss själva. Ett tecken som inte handlar om oss utan om att vår Gud är trofast. Att han står vid sina löften. Att han bär och välsignar sitt folk. Så Salomo ber, när det här huset står klart och man är igång med invigningen, så ber han att Gud ska uppfylla det som han har tänkt med det här huset. Att det ska få fylla den funktion som byggmästaren ville. Så han ber en lång bön i 7 delar. Och varje del liksom hänvisar tillbaka till eller är grundad i förbundet i Moseböckerna. Jag skulle vilja att vi tittade lite grann på en av de här delarna i bönen. För, som sticker ut lite grann. Därför att i alla de andra delarna i bönen så handlar det om Guds relation till Israel. Det folket som han har utvalt och som han har kallat och helgat åt sig genom befrielse från Egypten, genom att han har gett lagen och han har gett landet så att säga. Men Salomo är liksom gripen av Guds längtan och Guds vision för det här templet som inte stannar vid Israel utan går mycket längre. I den 41:a versen i kapitel 8 så ber Salomo att även om det är en främling som inte tillhör ditt folk i Israel utan kommer från fjärran land för att han har hört om ditt namn. Ja, också där ska man höra talas om ditt stora namn, din starka hand, din lyftade arm. Och denna främling kommer och åkallar dig, vänd dig mot detta hus. Lyssna då i himlen där du tronar och gör det som han ber dig om. Då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Alltså, Salomo ser att när Gud är trofast mot sitt folk, när han svarar på deras böner och beskyddar dem, så kommer det att sprida sig. Människor kommer att höra talas om det långt borta i andra länder. Kommer de att säga att i Jerusalem finns det en Gud som har valt att ta sin plats ibland sitt folk. Och när de ber till honom så händer fantastiska saker. Han säger ordagrant att de kommer att höra talas om hans stora namn. Det vill säga att Gud har ett namn som står över andra namn. Att han har auktoritet. Att när han talar så blir det så. Det är det som är skillnaden mellan en politiker som har makt och en politiker som inte har makt. Att om man har makt så blir det som han säger. Och om man inte har makt så måste han säga som det blir. Men Gud är en Gud med ett stort namn. Och när han talar så blir det så. Han är en Gud med en stark hand, står det. De ska höra talas om din starka hand. Vi ser att Gud är inte bara stor och förunderlig, utan han är också mäktig att göra saker. Att förändra omständigheter. Att agera. Och de ska höra talas om hans utsträckta arm. Det vill säga att Gud är inte bara stor och mäktig, utan han är en aktiv Gud som är involverad, som har sin arm utsträckt för att han är redo att ingripa och hjälpa. Och när de hör talas om den här guden så vet Salomo att de kommer att söka sig till honom. De kommer att vända sina böner till honom, komma med sina behov och sin längtan till honom. Och då ber Salomo att Gud ska höra deras bön och ge dem det de ber om. Alltså att han ska agera gentemot dem som om det var hans eget folk som bad. Han ber att Gud ska behandla dem som han behandlar Israel. Och det är ganska stort. Alltså han har sett att Guds nåd är så rik. Hans välsignelser är så stora, så oändliga, att de inte behöver snåla med dem. De behöver liksom inte behålla det för sig själva, utan det räcker till för att andra människor ska få del av samma välsignelse, få äta sig mätt på samma bröd som de får från honom. De behöver liksom inte stå där och säga nej, 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 det här är våran Gud, ni får hitta en egen Gud någon annanstans. Utan de kan leva i generositet. Och det här är ganska svårt. Därför att mycket oftare än vad jag tror att vi vill och oftare än vad jag tror att vi egentligen förstår, så kan vi ha den här inställningen att det här är våran Gud. Jag vet att i Markus evangeliet så kommer några av lärjungarna till Jesus. Johannes säger att mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn. Så vi försökte hindra honom eftersom han inte hör till oss. Att vi liksom vill ha... Vi är lite snåla i det ibland. Det är lätt att hamna i att vi liksom tänker att våran Gud är våran Gud som gör oss lite speciella. Att våran relation till honom gör oss kanske lite bättre än andra människor. Jag tror inte vi tänker så. Men ibland är det lätt att känna så. Vi vill gärna att Gud ska hjälpa människor. Men vi vill helst att de ska veta att det var vi som bad för dem. Att Gud liksom bor här. Men så tänker inte Salomo. Han har liksom inte byggt en glasmonter där han stänger in Gud. I sin bön så säger han att hur kan Gud bo på jorden? När himlarnas himmel inte rymmer honom. När han har sagt att mitt namn ska bo här. Och det går igenom i hans sätt att tänka. Han är drabbad av Guds hjärta. Han är drabbad av Guds längtan för det här templet. Han vill att Gud ska behandla andra som han behandlar Israel. Därför att han längtar efter det som blir frukten av det. Det som kommer sen i bönen, i fortsättningen i vers 43, när Gud svarar på främlingens bön, så säger han att då ska alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig så som ditt folk Israel gör. Han vill alltså inte bara att Gud ska behandla andra som han behandlar Israel, utan ytterst sett vill han att alla jordens folk ska få samma relation till den guden som Israel har. Han vill att de ska lära känna Guds namn, att de ska ära och frukta honom på samma sätt som Israel gör. Det är vad han ber om. Han ber att det här templet som han har fått vara med och bygga inte bara ska vara deras eget, utan att det är som Jesus säger i Markus 11, att det ska vara ett bönens hus för alla folk. Det är vad han ber om, därför att han är drabbad av Guds egen vision, Guds egen längtan för sitt hus. Att alla jordens folk, alla människor som Gud har skapat, en dag ska få lära känna honom och förenas i tro och kärlek till himlens Gud. Det andra som han nämner, som han längtar efter när Gud svarar på främlingens bön, det är att alla jordens folk kommer att förstå att detta hus som jag har byggt är helgat åt ditt namn. Ordagrant står det att de ska förstå att ditt namn har utropats över detta hus. Alltså han vill att de ska, det här ska inte bara vara en imponerande byggnad. Det ska inte bara vara någonting som folk förundras över för att det är fin arkitektur och konstnärliga utsmyckningar och ornament, utan han vill att människor ska kunna se bortom byggnaden till honom som bor där, till det namnet som är utropat över dem. I första Korintierbrevet, när Paulus pratar om de andliga gåvorna och han kommer in på profetians gåva i kapitel 14 där, så säger han berättar om när någon kommer i kontakt med församlingen, när de kommer in, de har samling, och om de då talar profetiskt, talar Guds sanning in i den här människans liv, så kommer han att säga: hos er finns verkligen Gud. Det är liksom det högsta betyget som han menar att de kan få. Hos er finns verkligen Gud. Guds namn är utropat över det här bygget, över det här huset, över den här församlingen. Som jag sa, så har vi mycket att vara stolta över. Och vi har ofta pratat om det, att vi är glada över att vi har fått en sån god ingång i vårt samhälle i Mariannelund. Man märker att församlingen har ett stort förtroende. Människor har kommit till mig eller gett mig kommentarer om att Centrumkyrkans medlemmar är glada och trevliga och öppna människor, och jag har fått höra om att man är glad över att vi har rik verksamhet, så bra verksamheter liksom för människor, att vi har fått betyda mycket, att vi har engagerat oss i bygden på ett sätt som man är glad för, och det är ju jättehärligt. Det är väldigt roligt att höra det, men samtidigt så känner vi ju att vi vill ju ge någonting mer. Vi vill inte bara att människor ska vara glada över att vi är fina människor som gör bra saker. Vi vill att de ska se att hos er finns verkligen Gud, som Paulus skriver. Vi vill att de ska se bortom bygget, bortom den här kroppsbyggnaden som vi är som församling, till namnet som är utropat över oss, till honom som bor där. Och vi vill ju ytterst sett, precis som Salomo ber, att de människor som kommer i kontakt med vår församling ska få lära känna hans namn och landa i samma relation till honom som vi har fått av Guds nåd. Och precis som Salomo, så är det någonting som vi får be om. Vi står i ett väldigt speciellt läge just nu. När vi inleder det här året så har vi stora saker framför oss. Det kommer att ske förändringar i vår församling. Och vi vet dessutom inte vilket Sverige det är som kommer att resa sig ur coronapandemin. Vi har utmaningar framför oss. Och därför tror jag att det är så viktigt att vi återvänder till byggmästaren. Att vi i ödmjukhet och i bön gemensamt söker honom. För att han ska få plantera sin längtan för sitt hus i våra hjärtan. Så att han ska få visa för oss vad det är han vill se. Och vad han vill bygga oss till. Att vi ska få drabbas av hans vision, hans längtan för vår församling och för bygden omkring oss. Och jag tror att vi får, precis som Salomo, be om i förtröstan på att han är en Gud som ger goda gåvor, som utrustar och som hör. Att vi kan be om att vi får vara det här tecknet för varandra, för oss själva. Att vårt liv tillsammans får vara den här påminnelsen om att vår Gud är en trofast Gud. Vår Gud är en Gud som hör bön oavsett vem som ber till honom. Och han står fast vid sina löften. Att vi får vara det här fyrtornet som gör människor medvetna om att det finns en Gud som tronar i himlen. En Gud som lyssnar. En Gud med ett stort namn. Med makt bakom sina ord. En Gud med en stark hand som förändrar omständigheter och förvandlar liv. En Gud med en utsträckt arm som är aktiv och redo att gripa in och hjälpa. Och ytterst sett så får vi lägga fram den här bönen. Att han ska göra sitt verk i oss så att de som vi möter kan få lockas in i samma relation som vi har. Att de människor som ser på det liv som han har gett oss också ska få vakna upp för att han finns där. Även för dem. Att det här är inte våran Gud som vi har patent på. Utan han är en generös och öppen Gud som längtar efter en relation med var och en. Jag tror att det här är en bön som vi får be i trygghet. Men är det så att du i relation till det här bygget drabbas av tunga tankar om dig själv, om din egen plats, ditt eget värde, så tror jag också att Guds ande vill påminna dig om att det finns lägen i livet när du tjänar på att stanna upp och fråga: vem är det egentligen som bygger huset? Därför att sanningen är, som Paulus skriver att, om församlingen, att ni är den helige andes tempel. Precis som templet som Salomo av en ren gåva fick bygga, så har Gud låtit sitt namn, sin ande, bo i dig. Därför att han ville det. Därför att han ville göra dig till en levande sten i sitt husbygge. Därför att han ville låta sitt ljus lysa genom dig. Därför att han ville att du skulle få vara ett sånt här tecken. Och han är en Gud som står vid sitt ord. Som håller sina löften. Och som är mäktig att fullborda sina planer. Det är han som bygger huset. Och jag tror att den här påminnelsen om Guds trofasthet och Guds nåd emot oss får ge energi till vår bön och så får ge styrka och inspiration till vårt arbete i det som ligger framför. Tillsammans får vi vara och bygga Guds hus. Inte för vår skull utan till ära för hans stora namn. Därför får vi be tillsammans. Himmelens Gud, vi tackar dig för nåden att få tillhöra dig. Vi tackar dig för att du har sett var och en av oss och kallat oss att vara dina. Och vi tackar dig också för att du har valt att ta din plats i våra liv, i våra hjärtan. Att du har utropat ditt namn över oss, våra liv och vår församling. Inte som en medalj som urskiljer oss ifrån andra människor, utan som en nådegåva till hela vår jord. Så att vi får vara ett tecken för var och en som behöver dig. Ett tecken på din trofasthet, din godhet, din makt och din villighet att hjälpa, rädda och upprätta. Vi vill nu be för det som ligger framför. Vi vill be för våra tankar i det som du kallar oss in i. Att vi ska bevara dem i dig. Och att vi också ska vara fast förankrade i varandra så att vi kan bygga upp varandra och påminna varandra om att vi hör ihop i dig. Om din kärlek och din nåd till var och en av oss. Vi ber att vi ska få vara en gemenskap där alla gåvorna tillsammans bygger upp kroppen och gör att vi får fylla det behov som du har kallat oss att fylla. Att vi får vara ett levande bygge som reser upp ditt namn mot himlen. Vi ber att du ska plantera dina tankar, dina drömmar och din längtan i våra hjärtan. Och när vägen blir tung så ber vi att du ska påminna oss om att vi står i ett härligt och en fantastisk tjänst för dig. Men att det är du som bygger huset. Att det är du, Herre, som har valt att låta det här ske med oss. Så låt det ske. Låt var och en som vi kommer i kontakt med få se en skymt av ditt namn. Få lära känna dig. Låt de som ser på vår församling inte förundras över hur förträffliga och hur bra vi är. Utan låt dem få fyllas av förundran över vilken underbar Gud vi har. Och inse att dörren står öppen för var och en som vänder sig till dig i bön. Att du lyssnar. Att du hjälper, att du upprättar. Låt oss, vår församling och var och en som finns omkring oss, det året som ligger framför, verkligen få lära oss att det lönar sig att hoppas på Herren. Det lönar sig att hoppas på Gud därför att han är trofast. Han förlåter, han styrker, upprättar, välsignar och förvandlar. Gör Herre ditt verk i oss. Idag, i veckan som ligger framför och varje dag som vi får leva på jorden. Så ber vi i din sons Jesu Kristi namn. Amen.